Som sagt, välkomna allihopa till det första seminariet i en serie om Windows 10-utveckling. Vi har satt ihop en agenda med ett antal förhoppningsvis ganska intressanta områden som vi ska avhandla. Vi har annonserat 4 stycken hittills. Vi kommer att köra ett gäng till, så jag tror att det för närvarande är ungefär 10-tal planerade. Så håll utkik över efter fler annonseringar. Det var någon som hade problem i chatten med nätverksanslutningen. Jag hoppas det inte är fler. Okej. De seminarier som vi kommer att köra före sommaren är det vi ska prata om idag. Windows 10 appmodellen. Där jag då kommer att titta igenom vad det innebär. Tack Erik. Nästa vecka så kommer min kollega Tess Frandes att prata om vad som är nytt i Windows Summer för Windows 10. Och egentligen inte bara det, eller ja, som en konsekvens av att vi kör mycket mer varierande storlekar på våra modern apps, så behöver vi också ganska mycket nytt i Summer för att ta hand om det på bästa sätt, så inte blir så mycket jobb för det. Så är ni nyfikna på det, så titta nästa vecka eller lyssna. Den 9:e så kommer vi prata bridges, och bridges för den som inte vet det är, handlar om hur man på ett enklare sätt kan ta sin både iOS, Android men även webbkod till Windows 10 appmodellen. Den kommer jag att prata om. Sen kommer kollega Peter att prata app-to-app kommunikation den 16 juni. Sen så har vi förhoppningsvis en hel del mera godsaker på lager, men det är här vi börjar i alla fall. Windows 10 appmodellen. Anders Thun heter jag som pratar. Jag är teknisk evangelist på Microsoft. Och mitt Twitter-konto ser ni där. Jag spammar inte så mycket, utan förhoppningsvis är det väl värt att följa mig. För det kommer inte att dränka i ett flöde i alla fall. Förhoppningsvis är det godbitar då. Vad hade jag tänkt att vi skulle prata om idag? Jo, vi ska ta ett litet intro allmänt om Windows 10. Väldigt kort, men ändå så vi befinner oss på samma nivå. Vi ska prata det som vi kallar för Universal Windows Platform, som är det man programmerar mot när man skriver sina applikationer. Och vi kommer också att prata om Windows App-modellen då. De här överlappar ju varandra lite grann, och de går i varandra, de här definitionerna. Men jag ska försöka reda ut det, eller åtminstone ge min syn på hur jag tycker det här förhåller sig till varandra. Så! Intro. Windows 10. Ni har ju alla sett det. Ni kör det förhoppningsvis. Från ett användarperspektiv så handlar det om att vi har återinfört startmenyn. Vi kör modern apps i fönster för att mer efterlikna så att säga, den upplevelse man var van vid. Det var ju ganska stor och ordentlig feedback på Windows 8 att det var för svårt och för krångligt och för annorlunda. Så även om OS är i grund och botten och appmodellen som finns där är, tycker jag, väldigt sunda, så har det varit svårt för användare att ta till sig där, och det får man ju respektera. Så det här är ett sätt att försöka gifta ihop det bästa av Windows 8 med Windows 7, kan man väl säga. Vi har infört Cortana även på desktop-PC. Det fanns ju tidigare i telefonen. Vi har ett Action Center motsvarande det som fanns i telefonen. Virtual Desktop är något som har funnits i Windows länge, men det har inte varit speciellt tillgängligt via gränssnittet. Men nu kan man gruppera sina applikationer och hålla ihop ett antal applikationer för en viss arbetsuppgift till exempel. Continuum Mode är ett sätt att för ett tablet-scenario att kunna gå över i ett utan keyboard och mus-scenario på ett enkelt och smidigt sätt. Men man kan också välja vilken mode man ska vara i. Tess kommer att prata mer om de här sakerna. Vi har också en ny browser, tidigare Project Spartan, numera Microsoft Edge, som är inbyggd i Windows 10 och kommer att vara default browser. Jag kommer inte att prata så mycket om det. Men det här är ju så att säga, det är det här som är Windows 10 ur ett användarperspektiv. Vi ska titta på utvecklarperspektivet givetvis. Det som är viktigt att komma ihåg här, tycker jag, den sista punkten. Det här är en fortsättning av Windows 8.1. Vi har vidareutvecklat 8.1 på alla ledder, och det är väldigt mycket ny funktionalitet. Det är inte så att vi har liksom backat tillbaka eller någonting sånt där. Florerar ju en del intressanta rykten att Windows 7 byggde på XP och Vista kastar vi. Det var ju nonsens naturligtvis. Utan man byggde vidare och gjorde rätt istället. Och förhoppningsvis är det det vi har gjort den här gången också. Universal Windows Platform. Det är ju en mouthful som kan betyda lite vad som helst. Och vi ska försöka bena ner i vad det egentligen handlar om. Och för att förstå varifrån det kommer så får man titta lite grann på hur har vi hamnat där vi har hamnat. Om vi backar bandet lite grann till runt 2011 tror jag att den här bilden representerar. Alltså vi hade ett läge där vi hade tre olika operativsystem. Ett för Xbox 360, ett för desktop Windows, Windows 7 och ett för telefonen som var Windows Phone 7.5. Xbox 360 bygger på den ursprungliga Xboxen som var en fork utav NT5, alltså det som sen blev Windows 2000 ungefär tror jag, men ganska hemliga av sig så att man vet aldrig riktigt, men ungefär så tror jag det ska förhålla sig. Windows och Windows, det känner igen, Windows Phone, alltså Windows 7 byggde då på NT-kärnan som har funnits sedan länge. Windows Phone 7.5 är Windows CE-baserad, precis som Windows Mobile. Det är ju ingenting man ser, de är ju väldigt, väldigt olika, men det är ju look and feel, det är appmodell som skiljer sig åt. Under ytan så var det Windows CE. Och det är klart att det här är ju, det är ganska besvärligt att ha så här många OS parallellt. Om inte annat så måste man ha väldigt många team som jobbar med de här sakerna. Så det vi lyckades med till 2012 var att åtminstone införa samma operativsystemkärna, alltså NT-kärnan, både på desktop Windows, på Windows-telefonen och på Xbox One som lanserades då. Sen har de olika upplevelser, de har olika appmodeller, men det var ett steg åt att lyckas konvergera. Ett steg på vägen var sen 8.1 och Phone 8.1 där vi konvergerade appmodellen. Inte bara för spel som vi hade gjort i 8.0 både på telefon- och desktop-sidan utan även på samhällbaserade applikationer. Men det var inte hundraprocentigt, det saknade saker. Det var ändå saker som gjordes olika då. Men det var ett steg i rätt riktning. Samtidigt så fortsatte Xbox att egentligen leva på Windows 8-kärnan och den koden. Så vi var egentligen på väg mot en divergering igen och därför tog vi ett krafttag när det gäller Windows 10 att titta på. Vi måste föra samman det här till ett operativsystem som vi använder på alla våra device alldeles oavsett och också passar att använda på nya device framöver. Och saker som Surface Hub, alla IoT-prylar, HoloLens etc. Allting ska vara och är Windows 10-baserat framöver. Och inte bara att man delar det underliggande operativsystemet utan också har en applikationsmodell som är densamma. Vilket det här illustrerar då. Det är liksom alla typer av device som vi idag känner till så är där vi kan köra Windows. Och för första gången med Windows 10 så är det samma OS över hela linjen. Och inte nog med det utan det är också en samma app-plattform. Det vill säga utvecklingsmodellen ser exakt densamma ut. Det är, kan man bygga för en så kan man bygga för alla. Bygger du för en av dem så bygger du för alla. Vilket förenklar högst väsentligt jämfört med det med den porteringsstory vi har haft tidigare. Även om vi har gradvis blivit bättre så är det här det steg som behövs för att kunna bli verkligen ett Windows. Men det är klart att liksom ni som jag inser att ja men vänta nu, alla de här devicen som jag hade på förra bilden, de är ju visst, det är Windows överallt, men de är ganska olika. De har olika mycket kraft i sig, olika mycket minne, olika stora skärmar och olika funktionaliteter. Så det är klart att vi måste bygga det här så att man kan erbjuda den unika del av respektive plattform också. Så att längst ner i den här bilden så har jag försökt rita upp det vi kallar för, vi kanske inte gör, men hur som helst, internt så kallar de det för One Core. Det är alltså OS-plattformen som alltid finns överallt. Så det är operativsystemet och det är app-plattformen i form av Universal Windows Platform. Det är runtime och det är frameworks som finns överallt. Sen är det klart att på Windows för PC så har vi en desktop. som vi är vana vid att använda som inte finns på varken telefon eller Xbox. Vi har stöd för väldigt stort hårdvaruekosystem, det vill säga att du kan plugga in någonting och det bara fungerar att använda för det mesta. Vi har ju också en legacy i termer av Windows desktop-applikationer som är ju en enormt stort antal Windows desktop-applikationer som är skrivna under de säg, senaste 20 åren. Eller drygt 20 år sedan SLNT kom på marknaden. Så det är klart att vi måste fortsätta att supportera dem. Telefonen har ju sina unika delar. Det finns ett mobile shell som ser lite annorlunda ut. Som är mer optimerat för den lilla formfaktorn. Vi har naturligtvis telefonidelar som är rätt uppenbara. Och givetvis även här har vi en kompatibilitetsdel. Det vill säga vi måste kunna köra Windows Phone. Applikationer så som de skrevs för Phone 7, kryss och 881 utan vidare och samtidigt introducera den nya plattformen. För Windows och Xbox är lite samma sak. Vi har grundläggande funktioner som behövs överallt, men det är klart att den har en appkompatibilitetsstory. Det finns ju ett antal ADK och XDK-baserade applikationer ute där som måste fortsätta fungera. Xboxen har också en liten unik setup där man har i princip två OS-partitioner. Den ena kör man exclusive games och den andra så delar man både på spel och tv och medieappar som Netflix och YouTube till exempel. Och sen är det klart det är ett shell som är optimerat för en som vi brukar kalla för en 10-foot experience då. 3,5 meter låter lite töntigare så vi säger 10-foot. Och sen är det klart att det här måste också fungera för Windows framåt. Dels de jag räknat upp, HoloLens, IoT etc. Jag menar, IoT till exempel, om man tittar på hur det Windows 10 ser ut där, ja, då har vi ingen shell utan då är det bara en app man kör hela tiden. För det är den på den klarar av, eller ja, det kanske klarar av mer, men det är det som är logiskt att göra i alla fall på den typen av applikation, den typ av device. Förlåt. Så tanken är att kunna ha OneCore där den funktionaliteten är appmodellen och grundläggande funktionaliteten är densamma. Och de här är inte ritade proportionellt, det är väldigt mycket mer i basen. Vi återkommer till hur man sedan hanterar individuella plattformar. Här är lite samma bild ritat på en annan LED och det här illustrerar väl bättre att det är en större del som är den gemensamma. För det är ju inte bara appmodellen, det är paketering, deployment, uppdatering, licensiering, store, verktyg, API etc. som är gemensamt. Men bara de här sakerna som är individuellt för respektive plattform som ligger ovanför. Så vad betyder Universal egentligen då? Jo, man skriver applikationen till det vi kallar Universal Windows Platform, inte till en specifik OS eller device-familj. Man kan åstadkomma en Universal Binary Target, det vill säga en binär som gör target på alla device. Nu vet ju ni som jag att olika device har olika processorarkitekturer, vilket man måste ta hänsyn till och producera en binär per processorarkitektur egentligen. Och då undrar ju vän av ordning där, om man bygger .NET då så har vi tidigare haft en ny CPU, vilket har gjort att man i runtime har gittat den till respektive processorplattform. I och med Visual Studio 2015 och Roslyn och alla de fina sakerna i .NET så har vi även plockat in .NET Native, så att när man bygger sin .NET-applikation numera så bestämmer man också vilken processorarkitektur den ska snurra på. Vilket också, ja, det ställer kravet att man måste veta i förväg och producera alla olika binärer för processorarkitekturerna. Men det innebär också att vi slipper runtime gitting etc. så vi får en snabbare uppstart och överallt bättre performance. Och det, verktyget i form av Visual Studio gör det väldigt lätt att producera de här olika paketen för de olika processorarkitekturerna. Men i teorin så skulle man kunna säga att man bara stödjer x64 så, och vill köra på Xbox och Windows PC. Ja, då behöver man bara en binär. Sen är det ju så att Windows Store, som då är den gemensamma storen för alla plattformar, Den tillåter olika binärer för varje, kanske inte OS eller fel ord, men för varje device-familj. Exakt hur det där kommer att se ut får ni se när storyn går live senare. Vad jag vill säga är att man inte är bunden till att ha en binär till för alla olika device om man skulle vilja ha någonting annat. Då. Så det är ni som bestämmer så att säga hur ni vill dela upp det. I teorin kan man ju tänka sig att man har en applikation för Windows Phone och en helt annan för Windows PC av olika skäl. Vi möjliggör det, vi tvingar inte det utan ni får göra egentligen precis som ni vill. Och det hänger väl lite grann ihop med om man kanske har en app för en plattform idag och ska lägga till någon och så gäller det att tajma det där som man byter ut vid någon vis given tidpunkt. Så Universal betyder i någon mening universell källkod, alltså skriv en gång och för att nå alla Windows device. Det är det som är pudelns kärna lite grann. I 8.0 har vi egentligen så långt tillbaka som Windows Phone 7.0 så definierar vi ju appmodeller. De här har varit, man jämför Phone och Windows Desktop, lite olika. De har varit snarlika men det har funnits detaljer som har varit olika. Så därför har vi gjort ett krafttag liksom att ensa hela den, alla de här varianterna till en enda modell som kallas då för Universal App Platform. Och de apparna som man skriver där kallar för det mesta för Windows Apps. Till skillnad från Windows Desktop Apps som bara snurrar på PC. Och Windows Desktop Apps är det traditionella som både ni och jag har skrivit hur många som helst över alla dessa år. Så en Windows App. Vad som kännetecknar den, vi har ju tangerat det här lite grann, men den körs på alla olika device utan problem. Den har access till, vi har inte pratat så mycket om det, men de underliggande API-tjänsterna i form av WinRT, som är Windows Runtime, som är det nya som introducerades med Windows 8. Men naturligtvis både COM och delar av Win32-API-erna, som är det gamla heliga sättet. En Windows app har också en identitet, den har en deklaration som talar om vad den tänker göra med din dator så att du har möjlighet att säga nej, du får inte accessa internetkopplingen för jag vill inte det. Den distribueras via Store i form av ett Apex-paket och den är isolerad per användare och per app. Så att mycket i Windows App-modellen tidigare och i Universal App Platform, det bygger på att man ska isolera det från andra så att vi inte kan åsamka skada för maskinen. Utan den ska kunna snurra och den ska kunna installeras och avinstalleras utan att man blir nervös över vad som händer. Den är också managerad så att det finns någon som bestämmer hur mycket resurser och vad är resurser här? Ja, det är till exempel CPU-tid, det är minne. Den har också någonting som vi kallar för PLM som står för Process Lifecycle Management. Det vill säga operativsystemet bestämmer när applikationen ska exekvera eller inte. En Windows Desktop-applikation däremot har ju ett antal andra egenskaper. De går bara på en PC, de kan accessa precis det som en Windows-app kan göra. Det är lite lösare vad som egentligen bygger upp en Windows-app. Det kan vara oftast en process, men det kan vara flera processer. Det är ett antal exe-filer, ett antal DLL-er som vi egentligen inte har någon kontroll över från operativsystemets perspektiv. De installeras via Xcopy eller normalt sett en MSI. Den delar väldigt mycket av maskinen och kommer åt väldigt mycket av maskinen, lite beroende på hur den körs naturligtvis. Och den har en lifecycle som är ganska primitiv. Har man startat en desktop-applikation, ja då snurrar den. Punkt. Och det behöver inte vara fel. Den här typen av applikationer har funnits sedan urminnes tider och behövs. Risken och det vi försöker komma ifrån, som vi kommer återkomma till, är ju att liksom de har en förmåga kanske att skräpa ner på maskinen och att påverka den lite för mycket. Så det gäller att hitta ett sätt där också. Men jag återkommer till det. Som jag sagt, plattform API, ytan till den finns tillgängligt på alla device. De är designade för att degradera Grayscale. Vad betyder det då? Jag säger att till exempel att enumerera alla kameror som sitter på ett device. Om du inte har några kameror på något typ av device och du kan aldrig koppla in någon kamera på den typen av device. så kommer du ändå få vettiga svar på en API. När du kan enumerera alla kameror, du kommer få en lista av hela noll kameror tillbaka. Så man behöver inte i kod hålla reda på sådana här saker. Vi har infört något som kallas för API-kontrakt. Det finns en klass som heter API-information som har väldigt rik gränssnitt för att kolla vad som finns och vilken version som finns. Så att man kan ju då, om man vill, utgångsläget så igen, det är ju att man kanske inte bryr sig om vilken typ av device. Men säg att vi vill använda någonting, bakåtknappen på en Windows-telefon till exempel. Då finns det API som ni kan nyttja som du kan fråga helt enkelt. Finns det de här klasserna som behövs för att göra något med hårdvaruknappen? Och det är gjort på ett sådant sätt så att du kan fortfarande kompilera till en och samma binär, men du kan i runtime dynamiskt känna av. Du kan också, det vi inte har pratat om, men det vi kommer att göra med Windows är, vi brukar säga att Windows 10 är den sista versionen, vilket är ju sanning med modifikation. Det vi menar med det är ju naturligtvis att det kommer inte vara treårscykler och Big Bang mer, utan vi kommer kontinuerligt att uppdatera Windows, och inte bara med buggrättning utan även med ny funktionalitet. Och då är vi tvungna att ha ett sätt för att kunna för er detektera. Nej, men nu befinner vi oss på API-kontrakt version 2. Då vet jag att den här propertyn finns, etc. Vill ni veta mer om hur det där funkar i detalj så hade Brent Rector en bra dragning på bild 2015. Så om ni går till Channel 9 och tittkikar in där så kan ni få alla detaljer runt det där. Vi möjliggör också att man kan paketera, så det är en egenskap i Store egentligen, så att den kan förstå vilken typ av device man försöker ladda ner applikationen till. Så att om vi håller på att ta ner applikationen till en telefon så kanske vi struntar i alla fina högupplösande assets som ni har konstruerat för att köra en någon form av hypotetiskt Xbox i 4K. Upplösning. Så att man kan vara lite intelligent där så att vi inte liksom överbelastar datakontrakt och liknande på telefonen. Så att vi kan ha content i form av bilder, video etc. som är formfaktor specifikt. Men som jag nämnde tidigare, vi kan också gå ett steg till och ha olika binärer per device-familj egentligen. Så där får man väl känna sig lite för. Det finns väl inget enkelt svar på när man ska göra det ena eller det andra, utan det tror jag kommer att ge sig beroende på tillämpningen lite grann. Vad är vettigt att göra? Så jag nämnde ju då att det allra mesta finns i basen, men det är klart att vi behöver hitta på en mekanism för att komma åt det som är specifikt för varje plattform. Då finns det någonting som vi kallar för Extension SDK. Och det går ju till så att man i Visual Studio egentligen bara refererar till ytterligare ett SDK som då möjliggör de specifika funktionalitet som finns på exempelvis mobile runt telefoni, samtalshantering etc. Det här var en jättesnygg animering. Ni märker att det inte jag som har gjort den. Jag ska ta. Så egentligen så varje applikation på respektive device har möjlighet att nyttja ett extension SDK. Man refererar till det, man konsumerar funktionerna rätt upp och ner. Och det här är tillsammans med API-kontrakten så är det ett väldigt starkt sätt ändå att hålla ihop sin källkod, att hålla ihop den trots att man gör specialiseringar och unika saker per device. Arkitekturen känner ni ju igen om ni har tittat på hur 8.1 ser ut. Alltså rent i ramverk, språk, scenario så är det samma operativsystem, alltså konceptuellt i botten även om vi vidareutvecklar. Vi har WinRT som en stor bas för att konsumera operativsystemtjänster på ett lite mer strukturerat sätt än vad Win32 och COM erbjuder, men de finns kvar. Ni kan skriva applikationen i SAML eller DirectX och använda C++ och diverse en bibliotek. För er som gör det här så kan det vara bra att veta, ni som har försökt porta till Windows 8 eller 8.1 tidigare har ju noterat att det var väldigt man befintlig kod som har snurrat på Win32 desktop eller Windows desktop som har märkt att det är ganska mycket API:er som vi så här i efterhand får man väl säga av lite grumliga skäl förhindrade att ni kunde använda. Till exempel så fanns inte Create Event utan bara Create Event EX. Därför att ja visst, det är i och för sig det är sant att event är bara en shim ovanpå EX. Man kunde tidigare inte heller använda WinSock utan vi ville att man skulle använda WinRT StreamSocket API. Det här krånglar ju till det rätt mycket för er när ni skulle portera koden och jag har suttit och slitit en del med en sån kod för att få över den. Det vi har gjort nu är ju vänt på alltihopa sagt. När det gäller vilka Win32 API:er som ska finnas tillgängliga för en modern app så är det allting som makes sense. Vilket naturligtvis är en generalisering. Men till exempel, ja, GDI för det gamla grafiska grafikinterfacet finns ju inte på telefonen till exempel. Men i övrigt så är det ju gjort så att alla tråd API:erna är tillbaka, WinSock är tillbaka, alla de här utan EX är tillbaka. ANSI-versionerna av Win32-funktioner är tillbaka och tillåtna. Tillbaka så tillvida att de har ju alltid funnits i plattformen. Det är bara det att vi har förhindrat er från att använda dem. Korkat nog. Men nu ser det ut att vara ordning på torpet i alla fall. Och man har mycket lättare att kunna lyfta sin gamla vältestade kod som man absolut inte vill ändra. Den traditionella modern apps är ju kanske en C-sharp eller VB sammelbaserad ovanpå .NET framework. Här har vi gjort lite samma sak som jag nämnde med Win32. Det är en frustration när man har gått från kanske en WPF-app är att det är ganska stora delar av .NET som inte fanns med när man körde den som modern app därför att det var en overlap till vad WinRT erbjöd och på så sätt tvingade vi ju er att ändra koden så ni gick ifrån SystemNet till WindowsNet till exempel. Ni var tvungna att göra det. Där har vi också backat på. Då, så att det här plockar vi med egentligen på samma sätt som under Win32. Everything that makes sense som de säger till mig. Och det är ju väldigt tydligt att vi vill att det ska vara enklare att portera befintlig kod. Den sista kolumnen där är ju HTML, JavaScript, WinJS modellen. Den lever kvar och vidare och den är ju inte så gammal så där finns det kanske inte så mycket att säga mer än att den vidareutvecklas och finns där. Så, det här första var alltså UWP, Universal Windows Platform. En sån applikation har ju då en massa saker att förhålla sig till när den exekverar. Och det är väl det, den hårfina med dock-distinktionen, vad som är vad. Så appmodellen för mig är det som styr under vilka regler den här applikationen installeras, avinstalleras, exekveras, etc. Och då kan man ju fråga sig, varför behöver vi en appmodell? Jag tangerar ju det tidigare, men vi har ju haft ett läge när Windows egentligen inte har vetat vad en app är. Den vet vad processer är, den vet vad binärer är, den vet hur man laddar dem i minnet och så vidare. Men det har ju inte funnits någon sammanhållen definition på det. Det har funnits alla möjliga varianter på att installera det och vad lagrar man tillstånd, hur länge körs den, hur uppgraderar man. Hur pratar vi med delar av OS:et och hur pratar vi med andra appar och vad kan din app göra? Och det här var ju väldigt, väldigt öppet vilket ju har varit väldigt bra och Windows lyckas på många sätt kan jag tycka. Men samtidigt så har det blivit lite för mycket vilda västern i hur man gör saker på olika sätt som inte alltid har varit användaren till gagn. Så UWPs appmodell försöker åtminstone svara på de här frågorna. Så vad gör vi då? Jo, vi definierar en lifecycle, när den startar, när den suspenderar, när den terminerar, allting är väldefinierat. Den är samma igen då över alla Windows-devices. Så det skalar från IoT till Surface Hub. Surface Hub, för den som inte vet, det är en jättestor tv med en dator i. Det var kanske lite raljerande, men det är ungefär det. Men den ser, den har en fantastisk 4K-skärm som är lite cool. Så vad vi gör är från OS:s sida att vi håller koll mycket mer från vaggan till graven. Vi håller koll på installation, därför att det är vi i form av operativsystemet som sköter det. Appen kan levereras från Windows Store och eller från en sideloading eller från en Enterprise Store eller något liknande. Så att det sköts installationen. Det är en runtime-miljö såklart med där vi har resurshantering och ser till att allting är isolerat och bra och trevligt och inte kan förstöra för andra. Uppdateringar, alltså tidigare för att hantera uppdateringar av en desktop-app, så ja, då behöver man bygga någon form av service som i bakgrunden ligger och pollar lite då och säger ja, men nu finns det en ny uppdatering. Och sådana där vill man inte hålla på att skriva, framförallt är de rätt annoying när de poppar upp hela tiden och säger att nu finns en uppdatering. Man vill ha ett uniformt sätt att distribuera sin applikation. Till sist då så handlar det här också om hur vi avinstallerar. Avinstallera en desktop-applikation, det är alltså en som är levererad och installerad via MSI, som är lite mer komplicerad med lite shared component och så vidare. Det är i princip omöjligt att göra rätt. Så krångligt har vi gjort det för er. Och det är naturligtvis inte ert fel, utan det är den metod som har varit i Windows. Att MSI är det som styr och den har alla möjliga extensions och hookar och custom actions och vad vet vad. Så det går inte att få riktig koll på vad den ställer till med i användarens operativsystem. Så det här vill vi äga och ta bort ifrån er agenda, att installera och avinstallera. Och det här gäller ju då UWP-appen, gäller alla appar som körs på Windows. Det gäller inte desktop-applikationer som körs på Windows PC fortfarande. Där är det ju bakåtkompatibilitet som är det viktiga. Att de ska fortsätta att fungera. En desktop-applikation som är skriven för en tidigare version av Windows som inte fungerar, det är en allvarlig bugg i Windows 10, så att vi tar väldigt hårt på App Compat. Förhoppningsvis så lyckas vi med de flesta. Så det gäller Universal Windows Apps egentligen. Så att, primärt ska man säga, men man tittar framåt. Sen är det klart att vi har ett antal existerande appar som har körts under en eller annan appmodell. Och det kommer de nu fortsätta att göra. Så phone-appar kommer att köras under den här appmodellen. Windows 8.1-appar gör det. Den sista blir ni lite förvånade över, för nu sa jag alldeles nyss att det gäller inte desktop-applikationer. Vi inför i Windows 10 en möjlighet att lite mer gradvis för en klassisk Windows-app eller en desktop-applikation att gå över till att bli en UWP. Tidigare har jag ju nämnt, även om vi gjorde det lättare nu, att det var ett ganska stort steg. Man var tvungen att skriva sitt GUI, inte i det man är van vid kanske, och man var tvungen att ändra ganska mycket kod för att komma vidare. Så att vi försöker ta oss an de här apparna också, och jag tycker det är superspännande att man kan få med dem på tåget. Det som möjliggör det här är något vi kallar för Project C eller Centennial. Det handlar om att konvertera en klassisk Windows-app för att köra på Universal Windows-plattform. Vilket ju låter rätt spännande. Och det är ju så att det har inte funnits någon appmodell för klassiska Windows-appar. Jag har ju listat de här egenskaperna. Det var någon som skrev i chatten, därför jag hakade mig. Jag ska skicka en presentation till någon, det är självklart, eller vi spelar in där. Hur som helst, det finns ingen definition på en app, vi har försökt men vi har inte riktigt lyckats. Och varför vill vi då ha en appmodell för desktop? Jag menar, livet har ju varit ganska okej tidigare. Jag har ju tangerat det tidigare genom att säga att det har ju ställt till en del oreda. Det är ju så att Windows ruttnar över tiden. Det är ett välkänt faktum. Det är ytterst få personer som lyckas ha en Windows-maskin installerad utan att få att den ruttnar, därför att de installerar saker, de installerar saker från ställen där de kanske inte borde installera saker. Men speciellt att gå till, lätt att gå till download.com och försöka hitta den lilla download-knappen man ska trycka på, inte de 15 jätteblafferna som dyker upp på sidan. Så det här är ett problem för i princip alla. Den enda i hela världen tror jag som inte har det är min kära mor. För hon är en extremt försiktig person. Så hon ringer alltid mig och frågar när det kommer både uppdateringar och installera saker. Det gör hon inte, utan hon har Office och hon har browsern, så är det bra med det. Hennes installationer brukar överleva ganska länge. Även om det ibland kan hända saker med dem också. Men det här vill vi ifrån naturligtvis. Så det finns olika problemområden. Vi har sedan länge sagt att ni ska skriva saker till Registryt, vilket gör att Registryt blir jättestort. Registryt är något som laddas in i minnet när man botar maskinen, vilket gör att det tar tid att bota den. Registryt blir fragmenterat, det är en underliggande fil. Och allt det här leder ju till att det tar längre tid att starta upp maskineriet. Som jag sa, avinstallering helt i princip omöjligt att göra till 100%. Det har man kontroll över komponenterna och delar man dem inte med någon annan, ja då går det ju. Men det kan ju också vara så att någon annans avinstallerare kommer förstöra för dig när du är väl installerad. Så det finns för mycket beroenden, det finns för mycket möjligheter att snubbla på varann egentligen. Och MSI:er med alla de möjligheter som finns där, att dels ha massa custom actions som kan vara kod som bara gör saker. Jag har skrivit massa finurliga sådana, men de kan ju vara lite speciella. Och den kan också plocka med MSI:er ytterligare, så att säga, submoduler eller hur man vill. Och så att över tiden så blir det mer och mer gegga i registry och i filsystem. Alltså ruttnar den. Och det man märker är att det är ju klassiska, och det här har ni gjort allihopa. Ni har släktingar som har en dator som de är i stort sett nöjda med. Men den har liksom 15 toolbars i Internet Explorer och den går så långsamt som man håller på att få krupp. Och det här är ju ibland perception av Windows, att ja, men det är långsamt och skräpigt. Och jag då som kör hyggligt clean, men det är en annan världsbild. Och det är den världsbilden vi vill att alla ska kunna få. Man ska kunna lita på det man installerar helt enkelt. Så för desktop-appar i Project Centennial så har vi då en möjlighet att köra en sån applikation under, så att säga, UVP-hatten eller appmodellhatten. Det som är tillgängligt då, för att det här ska fungera så bör man köra dem som full trust, vilket betyder egentligen att man har access till alla API:er i princip. Det betyder inte att man är tillåtet att köra eleverad som administrator, så man får skilja på dem. Så man går utanför sandboxen lite grann och tillåter access för att de överhuvudtaget ska fungera. Och de bibehåller den app lifecycle som man har som desktop-app. Det vill säga, startar man applikationen så snurrar den. Däremot finns det ju saker som inte kommer att fungera. Man kan ha interna systemkomponenter, inga drivrutiner, varken user eller kernel mode och inga entity-servicer heller. Men entity-servicer, vad är det vanligaste man använder dem till? Det finns ju många olika varianter, men en sån här auto-uppdaterare är inte helt ovanligt och det kommer man ju ifrån. Ingen admin-elevering. Vi kommer inte heller kunna göra improc-utökningar, det vill säga ladda tredje part eller andra DLL för att få en rikare upplevelse i appen. Det här är någonting vi tycker är viktigt. Det kommer inte komma i version 1 av Centennial, men det kommer att komma senare. Så att vi vill att man ska kunna berika sina applikationer på ett strukturerat sätt. Men det gäller att hitta ett robust sätt att göra det. Och egentligen allting som kan skada integriteten i systemet, alltså säkerhet, stabilitet, prylar till exempel, ja, om man skulle råka skriva sönder någon systemfil eller liknande. Så sånt kommer vi inte att tillåta. Det vi märker när vi har provportat saker med det här, att det går förhållandevis bra, måste jag säga. Så att jag har sett såg ni säkert ni som har sett bilddragningar en variant av Photoshop som var konverterad till att köras under UVP-appmodellen. Och det funkade ju alldeles utmärkt. Och det var tydligen ett hanterbart jobb att göra. Sen är det som alltid, liksom, det är proof is in the pudding. Och vi får se hur svårt det är för respektive app. Men jag tror att det finns mycket att vinna. För man kan också ställa sig frågan, vi har en jättebra fungerande MSI. Och det är hur smidigt som helst. Jo, Men det skulle kanske vara ännu smidigare att köra den från store. Då skulle man kunna avinstallera snyggt. Ni kan uppdatera snyggt. Man kan också tänka sig för enterprise-applikationer som distribueras via MSI och konstiga paketeringar på IT, så går man på den standardiserade enterprise store istället. Vad vet jag? Det finns många möjligheter här. Så det som händer är att man tar sin MSI och så kör man den genom lite magiska verktyg som vi har och utkommer en Apex. Vilket betyder att det skulle kunna vara sista gången man kör er MSI och sen är det Apex-modellen man använder. Och det är ju som jag nämnt tidigare, install uppdatering som blir trevligare. Hur åstadkommer vi isoleringen då? Ja, vi använder ju för den som är bekant med AppV då, som i och för sig är en helt annan sak. Men det finns tekniker i AppV som gör att man isolerar registry-accesser och filsystem-accesser. Så det finns helt enkelt, vi ljuger för appen. Så när den ber om att få skriva till någonting potentiellt känsligt så får den en app-specifik aria istället. Så den här är virtualiserade fil- och registry-bitarna mergas med den riktiga vyn av maskinen. Så att man, det är fullt tillåtet att accessa filer på ställen som är ofarliga, medan de farliga ställena tar hand om och virtualiserar. Och det finns också en appmodell policy, så att vi ser till att den här faktiskt den konverterade desktop-applikationen körs under lite mer strikta tyglar. Och det är ett första steg att kunna bygga en riktig UVP-applikation. För det är inte så att det bara är gammal desktop-kod eller vad ni nu vill som kan köras, utan du kan gradvis lägga till nya features från UVP. Ursäkta. Vilket gör att man behöver inte ta ett Big Bang och konvertera hela appen, utan vi vill att man ska gradvis kunna glida över så att man i lugn och ro kan göra det här, och det blir inte en sån jätteinvestering från dag ett som det skulle bli annars. Deployment. Det här ser ju stort sett ut som tidigare Windows 8.1, så det är egentligen inte så mycket nyheter i de underliggande mekanismerna. Det finns en del nyheter i store där vi tillåter att ha en att man i Windows Store har en Enterprise-del, så man kan få upp en Enterprise-flik där då speciella appar som har gjorts tillgängliga för det företaget finns tillgängliga. Det finns en massa nya sätt att licensiera appar, att få ut dem till sina användare. Man kan använda diverse site licensing-varianter där. Men Store är det stället man hämtar sina applikationer. Vi har också infört en lite flexiblare deployment. Och för er som har försökt sideloada Windows 8-appar i någon form av riktigt kundscenario, det vill säga inte när ni fått av någon polare och högerklickar och kör PowerShell och installerar den, vet att det här var väl less than perfect kan man väl säga. Det var extremt bökigt. Det vi har gjort är att vi har tagit den modellen vi hade på telefonen där man kan göra någonting som kallas enterprise-signering. Vilket gör att du med ditt eget kodcertifikat signerar Apexen och sen så skickar du ut någonting som kallas för en token, en applikation, AET-token. Så installerar du den på telefonen så har du möjlighet att sideloada en Apex som kommer levererad från något annat ställe än en store. Och det har vi tagit till Windows på precis samma sätt, alltså Windows för desktop. Och modern apps. Vi har gjort naturligtvis en hel del i det underliggande nu. Tidigare har vi begränsat storlek support på Apex som står. Nu kan vi ha över 150 gig, vilket låter betryggande. Men jag kan tänka mig att det finns en del spel som drar iväg ganska ordentligt. Men det ser ju, åtminstone med de appar jag knoppar ihop, så känns det rätt lugnt. Inga större problem. Så. Developer Unlocked är lite detalj då, men vi har ju tidigare har man varit tvungen att antingen skaffa sig en developer license på sin Windows desktop eller telefonen har man tvungen att köra någon unlock-procedur med en USB-kabel då. Vi har tagit otroligt kloka beslutet att göra det här en setting bara. Inget krångel utan man klickar bara i developer mode. Den här screenshoten är från Windows desktop och den här är från telefonen, så det ser likadant ut med lite olika formfaktorer. Och det här gör att vi kan sideloada på telefonen. Vi satt en begränsning på 20 appar. Lite oklart varför just 20 på desktop är det obegränsat. Det går också att installera appar till Removal Store, så att på telefon och även desktop en SD-kort. Här krypterar vi saker för att det inte ska gå att göra intrång i dem så lätt. Det går också att specificera att den app man skriver inte kan installeras till SD-kort eller Removal Storage generellt. Så. Som jag nämnt då, så i appmodellen så är det, hanterar vi ganska mycket runtime-beteenden. Det finns, vi hanterar multitasking, det vill säga i Windows 8.1 och 8.0 så var det ganska rigid vad man kunde göra när det gäller multitasking. Applikationen körs när den är i förgrunden och när den inte är i förgrunden då är den suspenderad. Processen lever, den har allt minne kvar, den har file handler som öppnar och lever men den rör sig inte i fläcken. Och det är klart att det här är ju bra på om man tittar på low-end devices där man har ganska lite, säg en liten telefon med 512 meg minne. Då behöver man vara konservativ och inte tillåta att saker och ting exekverar hur som helst för att få en bra upplevelse för användaren. Men det här behöver ju skala från till en high-end PC då, som går på ström, alltså inte batteri, ström går de väl alla på, men ni förstår vad jag menar. Och då har vi infört lite nya möjligheter som jag tacksamt tar emot. Jag hamnar ofta i sådana här typen av applikationer som behöver exekvera lite i bakgrunden också. Och då har vi då infört det som kallas för extended execution. Och det innebär till exempel att när man blir suspenderad så har man tidigare haft en ganska kort tid på sig att göra klart det man vill göra. Har man inte hunnit det så har det varit tough luck. Nu har vi möjlighet att när man suspenderar säga, nej men jag behöver lite mer tid. Och då går den tiden slut kan man be om lite mer tid till. Tills man faktiskt suspenderar. Det vi också kan göra är det som går under benämningen turn-by-turn navigation. Det vill säga det är en möjlighet att för vilken app som helst numera. Det här har funnits ett tag. Men säga att när vi startar så berättar du för oss att nej, den här applikationen ska du köra hela tiden. Du ska inte suspendera mig utan jag vill köra i bakgrunden för jag har saker jag behöver göra kontinuerligt. Och det är klart att det här är ju jättesmidigt. Det finns många scenarion. Det är inte bara navigationsscenarion där det här är tillämpbart. Det här sker ju dock under överseende av resource management, så den kommer ju fortfarande kunna konstatera att ja, men nu har jag inte tid till dig att köra i bakgrunden, så då kommer jag kunna liksom ta resurser från det ändå. Backup task-modellen i Windows 10 är väsentligt utökad. Vi har triggers för egentligen allting. Man kan alltså registrera en bakgrundstask som inte snurrar hela tiden, men däremot reagerar på förändringar i OS:et, i omvärlden. Det kan vara geofencing, det kan vara att nu har vi internetkoppling, etc. etc. Så det gör det möjligt att ganska ofta undvika den här kontinuerliga exekveringen i bakgrunden. Men det, ska man ju helst basera sig på de triggarna och exekvera bara när man behöver. App Resume är en policy, det här är ganska liten detalj, jag tycker det är lite intressant därför att vi hade en modell på telefonen från början som var starta applikation, gå till startsidan, om du då trycker på applikationens tile så dödar den gamla processen och startar en ny. Medan Windows 8 gjorde så att den återupptog bara det som du redan hade startat, vilket är det beteende som användarna förväntar sig. Det införde vi i 8.1 på telefonen, men Phone 7 och 8.0 appar gör det inte. Och det här handlar ju om appkompatibilitet. Vi vill verkligen framåt. Och som ni ser, alla UWP-appar kommer att vara resumed by default. Det vill säga, om man har tappat bort den i sin alt-tab-stack så kan man alltid gå till startmenyn, leta rätt på sin app och starta den. Och så kommer den då att återupptas. Vi provade att göra det här på gamla från 7 och 8.0-appar också, att låta dem resuma, men det var inte enkelt därför att de funkade inte alltid. Så det här är någonting man får enabla själv när man skriver en 8.1-app eller senare. Navigation tänker jag hoppa över, jag ser jag börjar få lite ont om tid. Tess kommer att prata mer om det. App-integration är ju om hur vi kommunicerar med andra appar. Så traditionellt så är ju apparna på mobila device ganska isolerade och det är ju jättebra för de kan inte förstöra för andra. Men man vill ju faktiskt få saker att hända med hjälp av andra applikationer. Och om man tittar på webben då där man har haft URL-baserad aktivering eller en appmodell för att integrera appar enkelt har ju varit väldigt lyckosam. Och den är väldigt enkel, den är väldigt enkel att förstå. Man registrerar att man hanterar en URI och sen så tar man hand om den när den kommer farande. Och det har ju funkat väl. KOM var ju en annan sån metod som är ju förvisso lite äldre och den hade ju all flexibilitet som var nödvändig för att kunna göra det här. Men det var väl kanske aningen för komplicerat att göra det här på ett bra och vettigt sätt. Så vad vi vill göra är ju att man som vi kallar Building a Web of Apps. Man använder URL-baserad aktivering kommunikation. Vilket gör att vi kan integrera med webbsidor också för den delen. Och nyttja den tekniken som man använder där. Så det vi har haft tidigare är ju att två förgrundsappar pratar med varandra. Vilket är väldigt likt webbmodellen. Och det gör att vi från en app kan starta Skype. Ett Skype-call till mig till exempel. Med hjälp av bara att göra launch URI async i min närhet med Skype-kolon Anders DO13. Nytt i Windows 10 är att man kan få tillbaka resultat också. Tidigare var man tvungen att liksom pingponga lite request fram och tillbaka för att få över resultat också. Men här kan man faktiskt få tillbaka information också. Det man kan göra i Windows 10 som är nytt är ju att man kan prata från en förgrundsapp till en bakgrundstask i en annan app. Och det här blir ju applikationsservices tänkt. Det vill göra att jag i min app kan publicera en bakgrundstask som andra kan ropa på. Vilket gör att till exempel med Facebook och Twitter integrationen med People-appen så används precis det här för att populera dem med de kontorna etc. Det vi till och med funderar på, jag tror vi kommer göra, är att möjliggöra att publicera något som kallas för headless app. Jag tror inte det är riktigt färdigt än, där man egentligen bara har en bakgrundstask som förser andra applikationer med information. Det här ska bli oerhört spännande att göra saker med. Jag tror att det här kommer att öppna upp för väldigt intressanta scenarion för diverse appar. Det här säger är att vi lever äntligen som vi lär, det vill säga alla first party apps, det vill säga de som skeppar med operativsystemet, använder precis den teknologi som vi vill att ni ska använda. Så det är samma UWP, det är samma app-to-app services etc. Det har ju varit lite skillnad om man går till minst telefonen för länge sedan, där man skrev med helt andra API och möjligheter. Det är inte bra och det här har vi egentligen liksom fått på plats att vi nyttjar precis samma saker som ni gör. Vilket gör att de blir förhoppningsvis också bättre när det är riktiga scenarion som man provar de här på. Så här ser ni en lista på vilka exempel det finns på när man använder app-to-app services. Vi har en Universal Data Store, det här kan vi prata mycket om, men det handlar egentligen om att det finns API för att accessa kontakter, kalendrar med läs- och skrivaccess. Du kan utöka det schema som finns och lägga till egna fält, du kan lägga till en egen store. Du kan accessa både e-mail och messaging på deviceet. För närvarande så är de här två sista. Behövs det speciella privilegier för att kunna skicka en sån app till Store. Det vill säga vi tror på att öppna upp oss men vi kommer att gå lite försiktigt framåt så att man kommer inte att kunna bara använda dem rakt av och sätta igång och skicka spam sms om man nu tror det. Nu vet jag att ni tänker inte göra det, men det finns någon som är road att göra sånt här. Så vi vill verkligen öppna upp plattformen, men vi vill också göra det på ett kontrollerat sätt. Så därför kommer vissa av de här att vara under speciellt capability som måste deklareras och som inte alla får göra utan vidare. Jag har fixat det här till några och det har varit, har man bara ett business case så är det inte ett problem att få de här access till dem. Så ni ska inte tro att det vill säga nej till allt och alla. Till sist, webbapplikationer. Vi inför i Windows 10 någonting som vi kallar för hosted webapp. Och här tänker ni, men det här är väl inget nytt. Vi har ju kunnat bygga hybridappar hur länge som helst. Det vill säga hosta en webbsida i en webview och paketera som app. Ja, men det har vi kunnat. Men det här är faktiskt lite coolare än så. Vilket det handlar egentligen om att man kan publicera sin website till storen. Det vill säga, ni fyller i ett manifest och så petar ni in en URL till er hemsida, skickar in till Store och det blir en app rätt upp och ner. Så den kan installeras från Store, den körs i Microsoft Edge och det är den renderingsmotorn som används. Så det är ett snyggt sätt att ta, utan att egentligen ha något som helst footprint i appvärlden, ändå ta det ni bygger varje dag på er webbsida. Och ni kan uppdatera den på precis samma sätt, du kan köra på samma sätt. Det finns möjlighet att kontrollera vad den kan ropa på som inte hamnar någon annanstans i manifestet. Det som också är riktigt coolt är att du kan direkt ifrån JavaScript-kod på din hemsida ropa på WinRT API. Så att det går att testa, körs vi i en hostad webapp i så fall så berikar vi den här applikationen med att göra toasts eller live tiles eller vad det nu är. Och det här ska bli väldigt spännande att se vad man kan göra med. Jag tycker att det känns som ett lätt sätt att ta sig till Windows och utan att investera för mycket och få synlighet i Store. Så! Tack ska ni ha! Right on time, tror jag. Jag tackar för mig. Det här är jättekorkat att säga då. Det är några av er som har problem med ljudet, men den här kommer spelas in. Eller den har spelats in så att den kommer att finnas tillgänglig på diverse ställen. Vi ska försöka fånga upp vilka av dem av er som var med som inte hade något ljud. Ska vi lösa det så ni får en pointer till det. Annars så vill jag tacka för mig. Har ni frågor så här på studs, skriv dem i chatten. Annars om ni har frågor efter en stund så mejla mig dem. anders.tunet@microsoft.com. Tack ska ni ha.